Hej och välkomna tillbaka till Avanza-podden. Det är avsnitt 314 och när vi spelar in det här avsnittet så är det faktiskt den 12 oktober, en torsdag alltså, på eftermiddagen. Och då undrar ni säkert så här, men gud, det här avsnittet släpps ju liksom den 24 oktober. Vad håller de på med där borta på Avanza? Men det är så att jag ska få ha lite välförtjänt semester och därför spelar vi in det en vecka tidigare. För det här avsnittet känner vi att det här är tidlöst. Det kan vi ha med för alltid. Och jag har ju som vanligt härliga gäster med mig i studion och ni ska få presentera er själva. För stort välkommen till Linnea och Haven. Vem vill börja?
Men tack snälla Felicia. Vi är ju kollegor och Linnea Wiklund heter jag och jag jobbar med fondaffären på Avanza. Handlar om fondutbudet och jag har jobbat med det i 9 år. Så alltså, börjar bli ganska gammal i gamet.
Head of fund. Vad är det nu än det heter så fancy på engelska? Det är
väldigt fancy. Head of fund selection. Jag är chef över fonder än så länge. Inga människor.
Men väldigt kul att ha dig här, Linnea. Du har ju varit med tidigare. Väldigt uppskattat varje gång du är med. Så kul.
Tack.
Och så har vi såklart en fantastisk kollega till.
Ja, Haben Gramik heter jag. Jag jobbar som product manager, eller produktägare, vad man nu kallar det, på Avanza inom börsdomänen helt enkelt. Och specifikt då inom beslutsstöd.
Och ett extra välkommen till dig då som ju debuterar i Avanza-podden.
Ja, tackar.
Känns det bra?
Ja, lite pirrigt men det går väl bra.
Ja, toppen. Jag tror vi kommer ha väldigt kul här i poddstudion idag. För jag har ju bjudit in er till podden av en särskild anledning. Och det är att vi har ett produktsegment som vi känner inte får tillräckligt mycket uppmärksamhet och som vi vill prata lite extra om. Vad är det?
Det är ETF:er och jag tycker det är ganska trevligt att vi får, det är ju då en börshandlad fond och Haben, du jobbar ju med börshandlade och jag jobbar ju med fonder. Så det är en ganska trevlig match made in heaven här idag.
Det kan ju inte bli annat än bra när det är ni två som sätter ihop någonting, eller?
Nej, men jag hoppas det.
Ja, jag håller med.
Ja, men så det vill vi prata lite mer om idag helt enkelt. ETF:er och vad det är.
Precis. Hej, ett snabbt instick från mig på en annan linje. Jag vill bara informera om att ingenting som vi säger i den här podden är varken en köp- eller en säljrekommendation. Och det är väldigt viktigt att det inte heller tolkas som sådant. När man sparar i fonder, aktier och andra värdepapper kan det gå både upp och ner. Det är inte alls säkert att man får tillbaka pengarna som man satt in från början. Historiskt har det varit ett bra sätt att få pengarna att växa, men det är ju ingen som vet hur det går i framtiden. Så ha med er det genom podden. Och nu tillbaka till podden.
ETF:er, börshandlad fond, same same. Men vad står egentligen ETF för?
Exchange Traded Fund. Så det är helt enkelt vad det låter som. Det är en fond som handlas på börsen. Om man ska prata lite om de fonderna som jag har hand om, det brukar man internationellt sett kalla för mutual funds. Och de handlas alltså inte på börsen. Och en ETF då istället handlas på börsen. Så den kan du ju handla, helt, vad heter det?
Under börsens öppettider?
Exakt. Och då får du avsluta direkt.
Men jag menar, vi ska ju skilja det här att den handlas liksom över börsen betyder ju inte att vanliga fonder så att säga inte är exponerade mot börsen.
Nej,
utan det
innebär
ju bara att man köper och säljer dem direkt på studs.
Exakt.
Som en aktie.
Exakt så, som en aktie.
Och det betyder ju också vanliga fonder, eller nu kallar jag dem vanliga fonder, men det är ju de här liksom Avanza Zero och Avanza Global som jag pratar om när jag pratar om vanliga fonder. Den typen av fonder lägger man ju en order och sen tar det liksom ett par dagar innan de går liksom igenom. Lite beroende på vad det är för typ av fond. Men som sagt, med ETF då, så är det meningen att det ska vara ungefär här och nu.
Ja, och det blir ju det. Är börsen öppen och du ser att du handlar till det priset som ja, den handlas till, så får du avslut direkt. Och det är ju den stora skillnaden. Det finns ju absolut vanliga fonder som handlas ganska snabbt också. Men handlar du en fond som kanske är på så här tillväxtmarknad, då kan det ju, som, precis som du säger, dröja flera dagar. Men det är väl det, om man nu ska bara komma till varför man skulle handla en ETF istället för en vanlig fond, så är det det som är den primära USP:en. Att det går fortare helt enkelt.
Och det är ju så att väldigt många avancianer och liksom svenskar i allmänhet har fonder av något slag.
Men det är inte alls lika många, alltså liksom inte ens 100 000 avansianer som har en ETF. Nej. Varför tror ni att det är så?
Alltså jag tror, om jag ska bara börja, att det går tillbaka till att alltså vi i Sverige är otroligt vana med vanliga fonder. Och det har nog sin bakgrund i att men på 80-talet så började man med såna här allemansfonder. Och det har man ju nästan på ordet. För, liksom för alla där ute. Och efter det så, ja men sen 2000 har vi haft fritt val i PPM. Så folk är liksom vana med fonder. De flesta vuxna personer har ett fondsparande på ett eller annat sätt. Och det betyder också att när vi är vana med det, då har vi ju hållit på med det här länge och kanske blivit lite prismedvetna. Så vanliga fonder har rätt låga avgifter. Och det är väl därför utomlands, om du pratar om en fond, om en typ i USA, då menar du en ETF. För en vanlig fond där, det är liksom inte, det är inte vanligt att handla med det. Och det är inte lika billigt. Så...
Nej. Ja. Och man kan ju bara titta på våra närmaste grannländer. Tittar man typ på våra nordiska grannländer så handlar ju de ETF-er i absolut större omfattning än vi gör här i Sverige.
Ja.
Men vadå, så det är vi i Sverige som ligger efter?
Eller så kan man säga att det skulle också kunna vara att vi ligger egentligen före på det andra fondsparandet.
Okay. Det är glaset som ska vara halvfullt här. Ja. Vi gillar optimismen.
Ja.
För jag kan ändå tänka mig så här, om man går in en snabb läxa för er då som lyssnar på det här nu, att man hittar ju våra ETF-er genom att, nu är jag inne på desktop dock, på sajt alltså, man trycker på spara och investera och sen går man till börshandlade produkter och sen trycker man då på ETF-er där och då kan man välja om man vill ha liksom en så här vanlig landningssida eller en lista.
Exakt.
Vet ni exakt hur man hittar det i appen?
Ja,
berätta.
Du hittar det under menyn.
Ja.
Så har du, i appen så har du längst till höger, längst ner i högra hörnet har du en menyknapp.
Ja.
Klickar du där så ska du kunna bläddra lite ner tills du hittar börshandlade produkter. Och där hittar du också vår ETF-lista.
Just det.
Toppen. Så då vet ni vad ni hittade. Och jag tror så här, just ordet ETF tror jag att det är kanske många som är så här, gud vad är det för någonting? Det låter lite läskigt liksom. Men det är ju som sagt bara en börshandlad fond. Och om vi då också kollar på den här listan så möts man ju då av de här
riktigt coola namnen. Men det tycker jag också är...
Vänta, för er som inte fattade Linneas sarkasm här nu.
De har väldigt konstiga namn.
De
det är förkortningar och jag vet som vi säkert har lyft någon annan gång. Alltså, det är mycket knasiga förkortningar som ingen känner till och det är rakt av riktigt osexigt. Och anledningen till det här, till skillnad från en vanlig fond, det är att ETF-er har ju ofta sitt namn baserat på det indexet man följer, skulle jag säga.
Ja.
Om man tittar på, nu kastar vi oss här mellan den här då äpplen och päronprodukten, men en vanlig fond där vi söker på till exempel en global fond, Avanza Global, då heter ju den global men den följer ju indexet MSCI World.
Mm.
Och en liknande ETF skulle typiskt sett då heta MSCI World. Och sen så kanske den då heter, ja men vad det emittenten heter. Emittenten är alltså utgivaren av instrumentet. Så det kanske är Vanguard, eller Fanec, eller iShares, eller Exakt.
För det var precis det jag skulle fråga nu. Går man in på den här listan så är de fyra mest ägda ETF-erna. Alla de börjar på Exakt.
Riktigt coolt.
Och det är alltså utgivaren då.
Ja, och det är Handelsbankens dotterbolag.
Alltså, det är ju liksom de också någonstans därför som jag tror att liksom fonder känns så mycket enklare eftersom att de har mer intuitiva namn.
Ja, men och du känner till Handelsbanken.
Ja, men inte Exakt.
Nej.
Men så att Exakt är ingenting som man behöver bli liksom så här, någonting, utan det är
verkligen inte.
Det är Handelsbanken. För sen har vi också, du var ju inne på det här med Vanguard då.
Ja.
Och i deras namn kan jag ju se att de typ utesluter alla liksom vokaler.
Ja, men alltså det där är ju så roligt. Det problemet finns ibland på vanliga fonder också, de som är utländska. Och vi läser ju in datan för, ja men bland annat liksom avgifter och fondnamnen från Morningstar. Och de har ibland den goda smaken och bara zup, drar ihop namnet kortare. Och då tenderar de att ta bort vokalerna. Så det låter ju inte superkrispigt ibland.
Nej. Alltså jag ska bara ta sig igenom den här. Det är alltså då Vanguard, alltså V-N-G-R-D, som ju då är Vanguard, va?
Ja. Yeah.
Och sen FTSE.
Mm.
Vet du vad det betyder? Eller är det bara någon så här random bolagsförkortning typ?
Det, om vi ska ta förkortningen, så står det för Financial Times Stock Exchange. Det är då själva förkortningen. Så det är själva indexleverantören, skulle man kunna säga.
Mm. Och det är där det kan stå då till exempel MSCI eller någonting.
Ja, men precis. Du har MSCI, Solactiv, du har Morningstar, du har DAX.
För sen fortsätter det ju med all bindesäck WLD mellanslag HGH mellanslag DIV, och det skulle då gissa att det är All World High Dividend
Yield.
Ja. Och sen har vi det här UCITS som kommer tillbaka om och om igen i många ETF-namn. Vad betyder UCITS?
Alltså det är egentligen ett europeiskt regelverk, och det är faktiskt de flesta vanliga fonder är också UCITS-fonder. Och sen så utöver UCITS så finns det då, alltså, och den svenska tolkningen av det är så här, lagen om svensk värdepappersfond. Sen så finns det ju det här andra då som är alternativ värdepappersfond. Och det är ju en specialfond, ofta hedgefonder. Du kan frångå det här med att det ska vara minst 16 aktier i. Du kan ha derivat och så. Så UCITS är helt enkelt att så här, ja, men det här är lite mer vanilla än en AIF som är special.
Okej, så UCITS känns ändå som någonting liksom, lite trygghetsmärke.
Ja, men det skulle man kunna säga. Man vet då, och det kanske vi faktiskt bara ska nämna här, att en ETF också, till skillnad från en vanlig aktie då, det som är en av usparna också, det är ju att precis som en fond, det är en portfölj, du får en bra riskspridning helt enkelt. Och inom UCITS-regelverket då vet man att det är minst 16 aktier eller underliggande värdepapper, men är istället en AIF då, eller specialfond, då kan du ha färre innehav. Okay, du kan ha lite derivat och lite så. Det anses snäppet mer komplext.
Det finns också, förlåt, vi ska snart ta oss vidare från namnen. Jag vill bara liksom att vi ska make it clear för alla att man inte behöver vara så orolig för namnen. Det här där det står DIST inom parentes.
Ja, och det är ju vilken utdelningsstrategi fonden. Om den utdelande eller om den helt enkelt ackumulerar fond. Ackumulerar utdelningen och håller det kvar inom fonden. Så du kan ju dels ha en fond som ger utdelning i pengar så som du får in på kontot, eller så investerar man i andelar.
För i vanliga fonder så är det oftast så att man får det återinvesterat direkt i fonden, vilket många som är liksom aktiva investerare ibland kan se som någonting negativt. Även om jag själv kanske inte riktigt förstår hur det kan spela någon roll. För hade jag fått en utdelning så hade jag ändå återinvesterat det i det jag investerar i. Men sen kan det ju vara så, typ lever man på utdelningen, man vill ha det direkt i cash. Liksom. Så att det finns ju liksom för- och nackdelar med det också. Och det tar oss vidare in på nästa ämne. Vi har ju varit inne lite på det, men liksom, vad är fördelarna med ETF-er?
Ja, men alltså, det är ju den snabba handeln. Det får man ju verkligen säga. Skulle jag. Alltså, får du lite feeling så kan du gå in och köpa, och sen så har du andelarna direkt. Helt enkelt.
Och man vet liksom vilken kurs.
Exakt.
Ja, men exakt. Och samtidigt kan man ju säga att det finns ju också i många fall större möjlighet att investera i olika specifika regioner eller branscher eller teman med olika index. För det man ska komma ihåg att de flesta ETF-erna, eller majoriteten av de ETF-erna som vi har på vår plattform, är ju passiva indexfonder.
Exakt.
Så det kan till exempel vara så att jag vill jättegärna köpa liksom Nasdaq 100, och så hittar jag ingen fond som följer precis Nasdaq 100, och då kan jag bara köpa den ETF-en istället, och så följer den precis som en fond.
Exakt. Ja. Och förmodligen faktiskt billigare. Jag vet att det här pratade vi om tidigare här, Ben, att jag har nog haft lite den här föreställningen som vi snackade om i början, att det är faktiskt att vanliga fonder nästan alltid att det finns lika billiga som ETF-er. Men det är inte riktigt sant nu, för det har ju dykt upp väldigt många fler ETF-er som kan handlas av svenska privatpersoner de sista åren.
Och du är ju inne på det här med att liksom, det är billigt. Vad finns det egentligen för liksom avgifter när det kommer till ETF-er? Är det någonting särskilt man behöver tänka på där?
Ja, men absolut. Alltså dels så ska man ju tänka på när man handlar saker som är listat på börsen, så måste man ju betala. Dels via oss då får man betala courtage. Mm. Och det baseras ju helt enkelt på den courtage-listan, eller courtage-klassen man har hos oss helt enkelt. Och sen så tillkommer ju även, beroende på om den här fonden handlas i utländska valuta, så tillkommer en valutaväxling. Och hos oss är det 0,25% som gäller per riktning. Mm. Så när du köper eller säljer får du betala valutaväxling om den här fonden då handlas i en utländsk valuta. Men är den då handlas den i svenska kronor så betalar du ingen valutaväxling. Sen så finns ju också något som kallas spread. Och det här spread är ett koncept, det finns ju, eller koncept.
Vänta lite, Alan. Du ska snart få berätta klart om spread. Jag vill bara, innan vi tappar någon, om det är så att vi har med någon nybörjare. Courtage är då alltså avgiften man betalar för att köpa och sälja aktier, så att alla är med på det. Nu, fortsätt med spread.
Ja, men på det. Man kan alltid se liksom vilken courtageklass och vilken prislista som gäller för allt det här på vår hemsida.
Precis, och vi försöker vara väldigt transparenta. Transparens.
Men även när du
när du
lägger din order så kommer du också kunna se vilken, du får en sån kostnadsredovisning, hur mycket kommer det kosta i både courtage och eventuell valutaväxling då.
Okej, så att det är inte egentligen så som liksom, tillbaka till de vanliga fonderna, att man betalar en fondavgift och att det kan variera väldigt mycket, utan det är egentligen courtaget baserat då vad man har för courtageklass plus valutavecklingsavgift.
Ja. Och för att komplicera lite till så har de ju också en förvaltningsavgift.
Precis det. Så att vi har ju både liksom, kom ihåg det, det finns engångsavgifter och så har vi det liksom löpande avgifter.
Okej, det var ändå bra att vi tog upp det. Mm. För det finns förvaltningsavgifter och det är ungefär då samma som för en fond, att det kan vara lägre och högre.
Exakt, men jag skulle säga precis som vi nämnde här tidigare att de är generellt sett lägre för ETF-er. Men det är lite svårt att jämföra eftersom det är lite äpplen och päron med de här engångsavgifterna som tas direkt vid köp och sen de löpande avgifterna, helt enkelt.
Men skulle du säga liksom, om man ska kika efter någonting, finns det någonting där mellan liksom tummen och pekfingret? Vad är, liksom, är det något som är så här jättehögt, skulle du säga?
Alltså, om jag bara skulle gå till hur jag själv skulle tänka, så skulle det vara så att jag vill ha en förvaltningsavgift på, om jag vill köpa en ETF som riktar sig mot kanske amerikanska börsen, då skulle jag vilja jämföra med vad kostar en normal indexfond som riktar sig mot amerikanska börsen? 20-30 baspunkter, alltså 0,2-0,3. Om jag köper en ETF istället, då vill jag ju verkligen att förvaltningsavgiften i det här fallet ska vara lägre, i och med att jag faktiskt ska betala courtage och de här engångsavgifterna. Men det är alltid upp till var och en där ute.
Såklart. Men det är ändå bra att ha liksom någonting att utgå ifrån.
Ja, jag vet inte om ni håller med, men något i den stilen ändå.
Ja, men absolut. Och sen tänkte jag bara, innan vi liksom hamnar i någon annan, så jag tänkte bara återkomma till spreaden.
För ja, det ändå, bra.
Ja, återkomma till spreaden.
Ja, för att...
Vad är spread?
Ja, men det är ju så här, när man handlar saker över börsen så finns det alltid en köpkurs och en säljkurs. Mm. Och när du väl handlar det här värdepappret då, så kommer det alltid finnas en kostnad, för att köpkursen och säljkursen kommer ju diffa. Så att någonstans däremellan blir ju själva kostnaden för dig som kund när du väl köper eller säljer ETFen eller aktien för den delen. För det finns ju också spread på aktier.
Okej, då vet vi vad en spread är. Men hur, alltså det tar mig ändå in på liksom volatiliteten i de här ETF-erna. Det speglar helt enkelt indexet i stort. Rör det sig varje sekund, så precis som för en aktie?
Ja, men exakt. Alltså, i och med att vi har realtidskurser på de här värdepapperna, så kommer du kunna se speglingen helt enkelt av hur de underliggande bolagen i den här fonden, eller ETF-en om vi ska hålla rätt, hålla rätt ord för de här instrumenten, så kommer du alltid kunna följa hur de underliggande marknaderna följer och hur det själva indexet rör sig, och på så sätt kunna följa värdet i ETF-en då.
Alltså, jag tycker ju verkligen så här att jag är ju väldigt pro-fonder. Jag tycker att alla borde äga en fond, även de som tycker att aktier är kul. Men är det så att man är så, det är så tråkigt med fonder för det tar så lång tid. Det är liksom flera dagar innan det går igenom. Jag vet inte ens vilken kurs jag får köpa det till. Jag kan liksom inte ens nischa mig till vilket index jag vill ha. Alltså visst, ibland kan man det, men ni förstår vad jag menar. Då är verkligen ETF-er ett bra sätt att sprida riskerna ytterligare i portföljen.
Jag tycker verkligen du sätter huvudet på spiken här, Felicia. För vi har ju hört ibland att det är vissa som tycker att vanliga fonder är lite tråkigt. Men här har vi då någonting som går lika snabbt som en aktie.
Ja.
Och ändå då att du får den här riskspridningen. För vi vet ju att det är ju så viktigt att ha den. Och har man då en UCITS ETF som du kan sortera på i listan, då vet du att det är minst 16 värdepapper. Och är det då Nasdaq 100, nej, men då är det ju 100 bolag. Mm. Är det MSCI World, ja, men då är det ju 15-1600 bolag. Så det är ju en riskspridning som heter duga.
Exakt. För jag kan också se när
exakt.
Vi... Vänta, förlåt.
Handelsbanken, exakt.
Exakt. Men har ni några fler liksom fördelar som ni vill lyfta innan vi går över till glaset är halvtomt?
Nej, men alltså, jag tycker det ni lyfte i början, det här med att man, det står dist eller ack på dem. Det är ju väldigt många som, du också sa Felicia, som är intresserade av att ha den här utdelningen och direktavkastningen, och på ETF-sidan så kan du faktiskt se vad direktavkastningen är. På en vanlig fond så kan du hitta en utdelande fond som du får i cash, men här kan du faktiskt se också vad direktavkastningen blir.
10%. Och så kan man typ jämföra det med en aktie.
Ja,
som man
ja.
Skulle kanske ha köpt på grund av utdelningen.
Exakt.
Ja, och det är ju någonting som är även är nytt i våra listor som vi pratade om tidigare, att nu kan man ju se både direktavkastningen, men också att man kan filtrera på alla utdelande fonder. Så att om du är en sån riktig utdelningsjägare och vill skapa en utdelningsportfölj, så har vi i alla fall gjort det betydligt lättare att kunna sortera sig och hantera den portföljen då.
Det är super.
Ska vi prata lite om det? Att vi har ju gjort ett litet lyft på vår ETF-lista, och det är ju ni som ligger bakom det här, så att nu är det ni som kommer få skit. Ja, förlåt, jag skojar bara. Jag tycker ju att den här är jättefin. Men kan ni berätta lite om vilka liksom nya funktioner det finns i listan?
Jag ska inte ta någon cred alls. Det här är your show, Habem. Det är ni som har gjort allt.
Nej, men vi kan väl börja med att säga så att först och främst, det, när vi valde att kika på den ETF-listan, så behövde vi också titta på vilken kod och hur ser liksom arkitekturen för den här listan. För den var ju byggd på en gammal, en äldre kod, och vi vill ju också se till att den här nya listan ska bli snabbare, stabilare, men också ha tekniska förutsättningar att kunna bygga på ännu mer features, ännu mer, göra den ännu bättre helt enkelt, och kunna liksom plisa våra kunders önskemål. Så att först och främst så har ju det liksom, bara det är ett lyft. Sen så kommer man... Eller,
och det lyftet vi pratar om då är att den ser lite mer tilltalande ut rent liksom grafiskt.
Ja, och så kan man ju också få den i dark mode, vilket jag tycker är extra kul. Ja. Det man också kan göra nu är att man kan, som vi var inne på, man kan se om fonden ger utdelning, man kan sortera på direktavkastning, du kan se antal ägare om du vill kunna se vilka är de populäraste fonderna på vår plattform. Och utöver det så kommer du också kunna ha tillgång till den här i apparna. Men vi gör ju också kontinuerliga lyft av den här listan. Så att ni har inte sett det bästa än.
Stay tuned.
Ja.
Det är ju väldigt roligt när det kommer nyheter hela tiden. Och särskilt sånt som blir liksom extra tydligt ute mot kund. Alltså, vad många inte vet är ju att vi på Avanza jobbar ju varenda, alltså det gör ju de flesta företag, men vi jobbar ju varenda dag för att saker ska bli bättre och bättre och bättre, och vissa saker syns ju mer och andra syns mindre, och det här är ju någonting som verkligen syns, och det är kul.
Verkligen.
Så att, har ni missat lyftet på ETF-listan så gå in och kika. Sammanfattningsvis, det ser lite mer visuellt tilltalande ut, det är lättare att filtrera, och till exempel kan man filtrera fram utdelnings-ETF.
Ja, och vi kommer ju, som jag var inne på, att man, nu kan man ju till exempel se riskscoren på den här fonden. Man kommer ju också, vi kommer ju också göra så att man kan anpassa liksom, upplevelsen i listan. Vill man se flera resultat, eller vill man se mindre radshöjd mellan de olika innehaven eller mellan i listan, så kan man ju tajta till spacet. Så att vi gör ju lite olika skräddarsydda lösningar som ska kunna passa alla helt enkelt. Och vi jobbar just nu faktiskt med en desktop-upplevelse som jag hoppas, när det här avsnittet släpps, så att den är den ute i produktion. Så att det kommer bli bättre.
Grymt. Jag tycker också, Habem, när vi var tittade lite på listan häromdagen, det här med att det går att se alltså verkligen så här nischade underkategorier. För med tanke på hur knasiga vissa namn är, så kan det nog vara en stor hjälp också.
Ja.
För att hitta rätt i den djungeln.
Ja, men verkligen. Man kan ju alltid filtrera på olika kategorier eller exponeringar. Och vill man se om en fond, så här, exempelvis har man ränterabatt hos oss, eller använder man värdepapperskredit, så kan man ju också filtrera på vilka av de här fonderna har ränterabatt. För det är ju också en nyhet. Och vill man även kunna se om de här fonderna har daglig hävstång, så kan man också se det. Så det, den har ju liksom, vi bygger ju på ganska mycket.
Mm. Grymt.
Och vi ska komma tillbaka lite till det här med liksom hävstång och sånt i ETF-listorna. Men först, finns det några nackdelar?
Nej, men det är väl ifall man tycker att det är lite obehagligt att handla någonting på börsen som är med courtage, då kanske man inte ska handla det. Men jag tycker ändå att man ska inte vara mer rädd för en ETF än en aktie slash en fond. Är man bekväm att handla aktier och fonder så är ju en ETF liksom precis någonting mitt emellan.
Ja, men verkligen. För att jag vill ändå slå hål på den här myten att det liksom är obehagligt.
För det är absolut, alltså det är ju mindre risk i en att köpa en enskild aktie.
Ja, eller du menar att det är större risk att köpa en enskild aktie?
Ja, precis.
Alltså för som sagt, en ETF är ju många, många innehav.
Ja.
Mm. Och det gör ju att spriderna risks. Att riskerna sprids. Ja, det där var lite roligt faktiskt när man råkar vända på det. Är det någonting som man liksom ska känna till när man handlar med ETF förutom courtage och eventuell förvaltningsavgift, valutaväxlingsavgift och namnen som vi redan har gått igenom?
Alltså, egentligen ska man ju alltid prata om riskerna när man pratar om så här, finansiella investeringar. Alltså, man ska komma ihåg när man handlar med både aktier, fonder eller ETF, så ska man komma ihåg att det finns en risk att spara i sådana här olika tillgångar. Och investeringen kan ju både minska eller öka i värde. Så att, och det är inte säkert att man får tillbaka det man investerar. Så det ska man alltid komma ihåg att, så här, att man ska ta välgrundade beslut helt enkelt när man väljer sina placeringar.
Och historiskt har det varit lönsamt, men vad som händer i framtiden vet ju ingen. Och där är det ju precis på samma sätt som man bygger liksom en fondportfölj eller en liksom aktieportfölj. Man kan ha både aktier, vanliga fonder och ETF-er. Men att man tänker på liksom att sprida risken i olika marknader och branscher och så vidare. Och så vidare. Så det var verkligen bra att påminna om det. Men det jag egentligen vill komma till är ju det här med att när man går in på ETF-listan så ser man ju där på typ nummer 8 eller 9 eller vad det kan vara, att det finns något som heter exact bull. Och sen finns det också något som heter exact bear. Inte beer som jag sa tidigare. Det här är ju hävstångsprodukter.
Ja.
Och vad innebär det?
Det innebär att du kan ju få hävstång, extra avkastning. Eller beroende på hur man ser det, extra avkastning eller risk. Alltså du får ju en hävstång på själva sparandet.
En högre exponering åt något håll.
Precis.
Så det skulle, till exempel om man har en viss hävstång, skulle det kunna vara så att börsen stiger 1% men du får 2%.
Precis, om du har gånger 2.
Precis. Och det är ju då liksom hur många gånger hävstången är det som avgör.
Ja. Och då heter den ju oftast då bull om det är uppgång eller bear om det är nedgång då som den fokuserar på.
Precis, så tror du att det går ner, då är det bear.
Bear.
Nej men exakt. Och jag tror att på ETF-sidan så finns det väl inte mer än 2 gånger hävstång.
Nej, precis. Det är max.
För det man ska ha med sig med hävstångsprodukter är ju att så här, går börsen bra eller det underliggande som man följer så får man ju en extra skjuts. Men att hävstången ju också funkar åt andra hållet. Så skulle det vara så att börsen istället går ner 1% så går den ner 2%.
Ja,
så det är väldigt bra att ta med sig. Och för er som känner så här, det här med hävstång det är nog lite för hög risk för mig. Då kan man ju faktiskt filtrera bort det också så att man inte liksom behöver ha den extra risken i portföljen. Ja, men alltså, nu känner jag ändå att vi har tagit oss igenom mycket här. För att ETF är ju inte så komplicerat som man skulle kunna tro. Vi har pratat om fördelar, att det går liksom snabbt att handla, det är under börsens öppettider, man får veta vilken kurs man vill ha, att det är bra riskspridning. Har jag missat någonting där nu i sammanfattningen? Vad tycker ni? Jag sammanfattade det fantastiskt.
Ja, alltså. Men verkligen.
Ja, nej, men det är ju verkligen det. Det är ju inte mer komplicerat än så.
Nej.
Jag tycker bara att man ska backa lite när du bjöd in oss, Felicia. Så var vi så här, vi är ju inga ETF-experter. Så bara, fast det är ju precis, man ska tänka att det är som en vanlig fond, men du kan handla den snabbt.
Mm. Och en annan fördel då är att man skulle kunna få utdelning i cash om man vill det. Att det är lättare att hitta nischade produkter mot liksom, specifika index. Och när vi pratar nackdelar så finns typ inga nackdelar.
Lite pass på för det här och inte liksom äpplen och päron när det kommer till vad avgiften är.
Ja.
Kanske.
Ja. Och återigen tänka på det här med risk om att historisk avkastning är inte en garanti för framtiden.
Ja. Och när vi pratar om risk så har vi ju också nyligen lärt oss faktiskt vid lite kundintervjuer som Avanza hade att ordet risk eller begreppet risk är det ju väldigt liksom vitt spritt vad det betyder för en. Så jag vill också slå ett slag för så här, tycker man att det här med risk, vad är det egentligen, vad innebär det? Så gå in på blogg.avanza.se och sök på risk, så har vi skrivit massa inlägg om riskhantering och liksom vad det innebär och hur man sprider dem och liksom sådär. Alltså vill slå ett slag för det när vi ändå är inne på risk.
Det var bra. Jag tänker också risk, för de flesta innebär ju något riskabelt och farligt.
Exakt.
Men i våra ögon så innebär det något bra.
Exakt.
Ska du spara länge så ska du ta risk.
Verkligen. För där är ju risk möjligheten att få pengarna att växa. Och särskilt då på lång sikt.
Mm.
Och det är ju också precis som alla andra liksom, produkter som är exponerade mot börsen eller mot aktier framförallt. Att man tänker på det, att det är ju det långsiktiga sparandet som ska vara där. De som man kan avvara är liksom, jag brukar säga absolut minst 3 år, men gärna längre än så, 5+ år.
Mm.
Ja, och man kan ju alltid, vill man liksom förkovra sig ännu mer i hur, vad fonden har för strategi, så kan man alltid läsa i fondfaktabladen för att ta del av ännu mer spesad information om vad fonden har för investeringshorisont.
Alltså jag och Linnea brukar prata om det här fondfaktabladet som ett extremt osexigt dokument. Men alltså...
ja, men det är ju ändå som Haven säger. Där finns det ju...
Ja, men alltså det är så bra.
Det är bra. Det är det här nya PRIP-faktabladet som det heter.
PRIP till och med.
Där finns det, ja, men om den här riskgrejen, det finns en scenarioanalys på avgifter och så. Men också, precis som du säger, vad är det för inriktning? Man vill hitta vad det där indexet. Ja. Vad är det objektiv av den fonden? Liksom? Ja. Vad fan ska den göra? Helt enkelt.
Och det finns ju länkat på varje liksom ETF-sida.
Ja, och där kan man ju, på varje ETF-sida kan man ju också se de 25, topp 25 innehaven som fonden investerar i, vilken region och bransch det är. Så att man får ju ännu mer information när man väl klickar sig vidare till en specifik ETF. Men jag vill ändå slå ett slag igen för att vi har ju nu nya listor på plats. Och om det är så att du som kund ser att det är något som saknas eller har lite feedback, det är bara att höra av sig till oss, antingen via vår kundsupport eller via sociala medier, så ser vi till att liksom, samlar ihop alla förslag. Vi kan inte lova att vi kan leverera direkt, men i alla fall att vi tar till oss.
Ja.
Det vill jag ändå säga.
Och det gör vi alltid, så att alltid när det kommer till feedback så är ni jättevälkomna att lämna det, för att det är så viktigt för oss.
Ja.
Verkligen.
Vi vill veta vad ni tycker. Men verkligen stort tack Haben och Linnea för att ni ville komma hit. Det var jätteroligt och jag hoppas att vi alla har lärt oss någonting om ETF för idag.
Tack själv.
Tack snälla.
Mm.
Ha det bra.
Så ses vi.
Ciao.
Hej då.